Hur sammanfattar man 21 år i ett radioprogram? Hur hittar man en röd tråd i livet? Sanningen är den att det inte går. Det finns ingen röd tråd. Livet är kaos. Det är sorg, glädje, ilska och kärlek. Det är många långa händelselösa dagar och osammanhängande höjdpunkter. Att jaga efter ljuset, trampa vatten. Kanske är det lättast att vända sig till musiken. Ett stycke som fyller mig med igenkännande. Känslan av att vara fast i sina tankar. Inte ledsen, men inte glad heller. Förvirring och längtan. Ett stycke som bäst beskriver mig. Klara Karlsson. Amatörskådis och amatör Casanova. Detta är mitt sommarprat. Första gången jag höll på med skådespeleri var i Finströms barnkör. Vår körledare Julia var skådespelare. När jag blev för gammal för att gå på barnkör tog jag en paus. Men jag mindes snabbt hur roligt jag hade det och insåg att jag saknade skådespeleriet. Så jag började gå på auditions. Och när jag var 14 fick jag min första roll. En statistroll i My Fair Lady. Och fast jag inte hade några repliker och bara var en del av bakgrunden, var det något av det roligaste jag gjort. Än idag är det ett av mina finaste teaterminnen. Kanske inte för att jag hade roligare än jag vanligtvis har, utan för att jag för första gången upplevde glädjen av att stå på scen. Redan då bestämde jag mig för att jag ville bli skådis. Efter My Fair Lady sökte jag nya roller varje år, och när jag var 16 fick jag min första huvudroll, som Mio, i Mio min Mio. Jag klarade det. Äntligen var jag igång. Recensionerna lovordade mig och i nian kallades jag för en ny teaterstjärna på himlen. I made it. Det kunde bara gå uppåt. Det var min första och enda huvudroll. Jag fortsatte söka roller, men fick oftast inte roller med mer än en dialog. Jag fattade inte. Vad hände? Vad gjorde jag fel? Ljög folk när de tyckte att jag sken så starkt på scenen? Om jag var bra så skulle jag ju få roller. Så det måste ju vara så att jag helt enkelt inte är en bra skådis. Eller är jag för ful, för fet? Jag är väl helt enkelt fel. Men man får inte klaga. Det finns faktiskt en massa människor som drömmer om att få en stor roll i en pjäs. Men det fanns alltid en gnagande känsla. En känsla av att jag bara lurar mig själv. Vem tror jag att jag är? Medan mina vänner och bekanta inom teatervärlden fortsatte landa huvudroller, spela hjältar, fick jag som mest spela sidekick. Ribban höjs. Den lilla statistrollen som gav mig så mycket lycka när jag var 14, känns idag förödmjukande. Med vetskapen om att min vän redan då spelade sin första huvudroll i en stor uppsättning. Varför duger hon och inte jag? Är hon bättre eller hade hon bara tur? Och plötsligt väller en välbekant känsla upp. Den mest intensiva känsla min kropp har förmåga att frambringa. Starkare än den djupaste sorg eller brinnande ilska. En förlamande avundsjuka. Oftast blandad med hat, förakt och senare dåligt samvete. Det är ju mitt problem. Såklart måste man kunna glädjas av andras framgångar. Vad har de egentligen gjort mot mig? Ingenting. De förtjänar inte att drabbas av något barnsligt utbrott från mitt håll. Så jag håller allt på insidan. Men det finns ändå där. Och bubblar under ytan. Och i mitt huvud hörs en irriterande liten röst som tjatar över varje tillkortakommande. Den där rösten försvann aldrig helt. Och jag känner mig som en treåring i trotsåldern som får ilskeutbrott när den inte får som den vill. Är det bara jag som mår så här? Eller gör folk som jag och håller allt på insidan? Är jag helt enkelt elak och självisk som bara bryr mig om mig själv och mina framgångar? Att trampa vatten i den åländska teaterbassängen är en frustrerande upplevelse, vill jag lova. Det fanns ingenstans att ta vägen längre. Om det faktiskt var så att jag inte var en särskilt bra skådis, så skulle jag inte precis utvecklas av att fortsätta ta en massa småroller som inte kräver mer än att man står på rätt plats och säger rätt replik. Och stannade jag på Åland skulle jag med tiden bli bitter. Att plugga något vanligt ämne på universitetet kändes som att ge upp. Och jag hade redan lovat mig själv att inte ge upp. Inte än i alla fall. Förstås sökte jag till alla skådespelarprogram på högskolor som fanns tillgängliga 2023. Men blev avvisad av allihop. Så jag bestämde mig för att söka till Nordiska folkhögskolan. En skola jag åtminstone hört lite gott om. Och augusti samma år tog jag mitt pick och pack och började färden mot Göteborg. Mot frihet. Mot målet. Jag var exalterad över att komma bort till en storstad med rikt kulturliv. Något måste det ju ge en, om inte en spännande upplevelse. Skådespelarkarriären låg precis inom räckhåll. Jag behövde bara treva lite till. Idag känns mitt år på Nordiska som en dröm. En annan värld. Nu vaknar jag upp och jag ligger i sängen i min mammas gästrum. Som om det aldrig hänt. Jag mötte 20 fantastiska människor som blev min lilla familj. Och det är svårt att fatta att det är över. Nordiska är en fysisk teaterlinje. Och om ni har någon form av koll på vad fysisk teater är, kan ni säkert se framför er hur vi satt och mediterade, flängde runt som galningar, gjorde skrämmande läten och låtsades som om vi dansade i honung. Ja, det är precis vad vi gjorde. Jag undrar ibland vad folk skulle trott om de gått in i teatersalen när vi experimenterade med extrem smärta och extrem njutning. Ni kanske kan gissa hur det lät. Som ett kapitel ur Dantes Inferno. Men det var inte allt vi gjorde. Det vi gjorde på våra mer flummiga lektioner tjänade ett faktiskt syfte. Experimenten vi gjorde handlade om att fördjupa och utforska det traditionella skådespeleriet och kanske hitta fullkomlig självtillåtelse. Att våga se larvig ut utan att känna sig larvig. Det handlar inte om att låtsas gå i honung utan att tro att man faktiskt gör det. Att döda sitt ego. Att tappa kontrollen. Inte bara över sin utstrålning utan över själva sinnet. Det är svårt. Och jag vågar inte påstå att jag är riktigt där än. Det är fruktansvärt jobbigt att vara vilsen. Att känna sig fast. Särskilt när det kommer till kreativitet. Det finns så många rätt och fel att allt blir motsägelsefullt och plötsligt finns det inte några rätt och fel. Och när det inte finns rätt och fel, hur vet man vad man ska göra? Skådespelarläran är dessutom så abstrakt att det krävs en viss förmåga att ta till sig av den. Vill man bli bra räcker det inte bara att stå på rätt plats, säga rätt repliker och göra rätt grimaser. Man måste vara där, helhjärtat. Och jag lyckas aldrig riktigt med det där. Min klasslärare sa att jag är rädd för att tappa kontrollen. Men vem vill tappa kontrollen? Om jag blir min roll, vem är det då som sitter i mitt huvud och säger åt mig att räta på ryggen? Målet är alltid bortom räckhåll på något vis. Jag utvecklas. Och det är det viktigaste. Det är egentligen allt jag vill. Men när är jag där? När kan jag sluta klättra och klättra på det här jävla berget? Och faktiskt nå toppen? Kanske når man aldrig toppen. Kanske handlar livet om att bara fortsätta klättra. Man kan i alla fall trösta sig med att Utsikten halvvägs upp för berget också är helt okej. Nordiska folkhögskolans slutproduktion 2024. Ett drömspel av August Strindberg i ny tappning. Äntligen var det dags för teaterklassen på Nordiska att visa vad de gick för. Detta är kanske den bästa produktionen jag tagit del av. Ambitiös, utmanande och rent av obehaglig. Förhoppningsvis finns inspelningen snart på Nordiska teaterskolans hemsida för de som är nyfikna. Ett drömspel handlar om Guds dotter som stiger ner på jorden för att se om det är så svårt att vara människa som det ryktas om. Till de plågor som dottern Agnes bär vittne till hör bland annat fångenskap, frihet, ensamhet, kärlek, synd, plikt, etc. etc. Manuset är deprimerande nog som det är, men vår lärare såg även till att ta in pjäsen i nutiden och inkludera fruktan över miljöförstöring och kärnvapenkrig. När vi arbetade med produktionen fick jag i uppgift att läsa och hitta relevanta stycken vi kunde lägga in i manuset från Uncivilization, The Dark Mountain Manifesto. En text om hur vi bör acceptera det oundvikliga, nämligen civilisationens undergång. Jag läste denna text säkert 5 gånger totalt. Och den läsupplevelsen i samband med slutproduktionen fick mig att inse att jag är en nihilist i grunden. Vad är poängen att lösa en konflikt när den snart byts ut mot en ny? Vad är poängen att leva hållbart när giriga svin håller på majoriteten av världens resurser och kan utnyttja dem hur de vill? Vad är poängen med att tro på det goda i människans natur när det onda oundvikligen segrar? Människor är själviska. Istället för att blåögt försöka undvika det oundvikliga bör vi fokusera på hur vi ska förklara oss när det faktiskt sker. Förstås kan man inte heller lägga sig platt och invänta apokalypsen, vilket ofta är min respons. Antingen tänker jag inte på det och försöker leva i förnekelse, eller så tänker jag på allt samtidigt och blir överväldigad. Nyhetsflödet är övergött på mänskligt lidande och förstörelse. Man kan inte bära hela världens bördor på ens axlar. Men man kan inte skita i alltihop heller. Man måste hitta en balans. Men hur kan man leva sitt liv med gott samvete när barn dör och jorden står i lågor? Jag älskar konst och hatar det samtidigt. Jag är en väldigt logiskt lagd person. Jag hatar att titta på ett modernt konstverk och inte förstå syftet. Det är ansträngande att tolka. Oftast är jag mer intresserad av de medel människan använder för att uttrycka känslor och tankar än själva uttrycket. Under en lång tid har jag tappat gnistan när det kommer till de flesta konstformer. Teater kanske mest. Missförstå mig inte. Jag tycker det är skitkul att skådespela. Men vad är poängen med teater? En berättelse som gestaltas på scen kan ju lika gärna gestaltas på film. Varför då gå på teater när man lika gärna kan stanna hemma och titta på Netflix? Det är så jag har känt om teater på Åland åtminstone. Det finns en del talangfulla regissörer och skådespelare här. Men många pjäser jag sett tar inte riktigt ut svängarna. De köper eller återanvänder gamla manus. Och slutprodukten är bara en kopia på originalet, fast med lägre budget och mindre själ. Min klasskompis på Nordiska kallar sådan teater amerikansk. Plastigt och fake. Inget nytänkande. Ingen skaparglädje. Det jag insett efter ett år av skådespelarstudier och en hel del gratis teaterbiljetter är att teater är en fantastisk konstform som inte alla inser potentialen för. rörelse, närvaro, musik, ljus, ljud. Det är den ultimata konstformen som kräver extremt mycket för att faktiskt vara bra. Och den huvudsakliga fördelen som teater har över film är samspelet mellan människor på scen och människor i publiken. Vad skådespelarna kan göra för att chockera, skrämma, utmana. Den intimitet som kan uppstå mellan skådespelare och åskådare går inte att återskapa på något annat sätt. Det är skillnaden mellan teater och film. Och anledningen till varför teater aldrig kommer dö ut. Något jag faktiskt trodde innan jag lämnade Åland. I Göteborg fick jag möjlighet att gratis titta på Göteborgs danskompanis genrep av We Loved Each Other So Much, koreograferad av Johan Bourgeois. Efter det genrepet köpte jag en biljett till föreställningen. En av de enda biljetter jag köpt till ett scenframträdande i mitt liv. Den dansföreställningen förändrade mitt perspektiv på scenkonst. Dansarna sprang i perfekt koreograferade mönster, bröt ut i explosiva danssolon och gjorde fruktansvärt imponerande stunts. Jag vet inte om det tekniskt sett är det bästa jag sett, men det är utan tvekan den bästa upplevelsen jag haft som teaterbesökare. Jag kände intensitet, hoppfullhet och vemod strömma genom kroppen. Jag insåg att min tolkning eller konstnärens intention inte spelar någon roll om jag känner något. Det är det som gör konst viktigt. Konst är själen som brinner hos den som upplever den. Dansnumret var ackompanjerat av Felix Laikos musikstycke Final, konsert 98. Jag var tvungen att söka upp musiken i efterhand eftersom det nu är ett av mina favoritstycken. Eftersom jag inte kan dela med mig av upplevelsen på Göteborgsoperan får ni det näst bästa. Luta er tillbaka. Blunda. Och låtsas att ni tittar på 17 dansare som springer i synk och jumpkickar varandra. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Klara Karlsson. Jag var ett väldigt självsäkert barn. Jag blev retad för min vikt ibland, men det gjorde inte mig något. Jag var utåtriktad, positiv, stark. Jag var inte glad nödvändigtvis. Jag blev deprimerad redan i 4-5 och har gått in och ut ur lätta depressioner sedan dess. Men jag var inte rädd för att uttrycka mig, för att sticka ut. Jag var mig själv. Men alla går ju in i puberteten förr eller senare. Tonåren är helvetet på jorden för de som är lite bräckliga. Jag minns första dagen på Godby högstadieskola och tanken jag hade i slutet av dagen. Alla har redan börjat lära känna varandra och jag har knappt pratat med någon. Jag som sett fram emot att lära känna människor insåg att jag aldrig behövt lära känna människor förut och inte visste hur man gjorde. Det är svårt att navigera sig genom högstadiekulturen. Jag visste i lågstadiet att jag var konstig, men i högstadiet brydde sig folk faktiskt om det. Mina skolkamrater såg snett på mig. Föraktet gjorde luften för tjock att andas. Om det var självförakt eller gammal hederlig förakt kunde jag inte avgöra. Kanske var det bara jag som inbillade mig. Jag blev mer och mer paranoid ju djupare jag gick in i min depression. Mina vänner som tidigare inte brytt sig om det jag gjorde var konstigt eller inte började ifrågasätta det jag gjorde och sa. Och jag började överanalysera allt. Plötsligt var självsäkerheten från lågstadiet som bortblåst. I samma veva insåg jag att min övervikt hade betydelse. Från att ha haft magtröjor i 6:an ville jag försvinna från jordens yta bara någon såg på mig i korridoren i 7:an. Excentrisk och överviktig kändes som en dödsdom i den världen. Det är nästan så lågt ner i hierarkin man kommer. Denna tankebana ledde mig mot en ätstörning som jag inte ens visste om att jag hade förrän jag blev 16. Jag trodde då att jag bara gjorde det som förväntades av mig. Jag tränade, höll mig borta från socker och alkohol och kontrollerade mina portioner. Men så levde jag ju också för alla förutom mig själv. Lagom till nian hade jag äntligen assimilerats med de andra. Jag minns tydligt att jag möttes av något i stil med: det var så konstigt i sjuan, men nu är det ju typ normal. Jag var normalviktig, hade rätt kläder och hade dämpat mig själv för att ingen skulle märka vem jag egentligen var. Det fanns i och för sig inte så mycket kvar av mig. Jag hade varit besatt av att omvandla mig själv till den ultimata ledstjärnan för social normativitet. Jag hade tappat bort allt det som gjorde mig mänsklig. Och fast jag var normal och hyfsat accepterad, räckte jag inte till. Min dåliga vana av att höja ribban så fort den är inom räckhåll slog rot. Smalare, sluta prata så högt, köp mer snygga kläder. Det är bara samma olyckliga, oändliga spiral. Och än idag har jag svårt att känna igen mig i spegeln. När jag började högstadiet var jag så exalterad över att börja dejta och skaffa en pojkvän. Det är ju sånt tonåringar gör. Och så när jag skulle börja en ny skola skulle jag ju få chansen att lära känna en massa nya människor. Vi vet ju hur det gick. Egentligen blev jag aldrig riktigt kär. Jag var bara så besatt av tanken på att vara kär. Att ha någon man kan anförtro sig. Någon att vila huvudet mot. Och känna sig trygg. Någon som älskar en. Just för att man är som man är. I högstadiet gick några killar jag tyckte var snygga. Och jag bestämde mig för att bli kär i dem. Alla mina försök var misslyckade. Det var ingen som var intresserad av mig ändå. Jag intalade mig själv att jag inte var tillräckligt snygg. Men egentligen var det nog faktumet att jag helt enkelt inte brydde mig så mycket. Det är ganska svårt att bli ihop med någon man inte har minsta intresse för. Jag trodde till och med att jag var asexuell. Jag fortsatte hålla ögonen öppna, men släppte nästan helt tanken på killar när jag gick ut högstadiet. Samma år träffade jag någon. Och någon jag trodde fattade intresse för mig med. Vilket var en ny upplevelse. För en gångs skull var det inte ensidigt. Vi började skriva till varandra. Lite försiktigt. Och senare var jag väldigt nära på att fråga om han ville ta en kaffe eller något. Nära, men inte tillräckligt. Jag blev inte kär direkt, men jag var intresserad och ville se vart det ledde. Ingenstans. Han frågade aldrig mig, och jag frågade aldrig honom. Och så var det med den saken. Jag har dock aldrig riktigt släppt det. Varför frågade jag inte bara? Vad hade hänt om jag gjorde det? Tänk om det gått? Tänk om det blivit något av det hela? Tänk om. Det tänk om med ett hemsöker mig. Jag skaffade en pojkvän och hade fortfarande ett tänk om. Vi gjorde slut och jag hade fortfarande ett tänk om. Till och med idag har jag ett tänk om. Sanningen är att tänk om så inte försvinner. Man måste leva resten av sitt liv med sina tänkoms. Och det suger. Men sånt är livet. Jag blev kär på riktigt när jag var 18. Jag var på kino för första gången. Med några vänner. Han dök bara upp. För att säga att jag var den snyggaste tjejen där. Vi dansade tillsammans resten av kvällen. Och han sa saker till mig som ingen annan sagt förr. Saker jag alltid velat höra. Saker som fyllde mitt omättliga bekräftelsebehov. Han var snäll och omtänksam. Och jag blev fullkomligt förtrollad. Jag vet nu att det var för att han sa allt jag ville höra. 13-åringen i mig fick annöd. Någon jag tyckte var cool och snygg tyckte jag var den vackraste tjejen i rummet. Vi sågs ett tag. Och jag ville med hela mitt hjärta att det skulle funka mellan oss. Fast vi hade lite gemensamt. Och inte alltid hade saker att prata om. Innerst inne ville jag bara känna mig älskad och bekräftad. Men jag klarade inte av att bara ha ett avslappnat förhållande. Jag sa att vad det nu var vi hade måste leda till en relation. Eller så måste det sluta. Och så tog det slut. Jag försökte tänka att det var bäst så. Vi sågs fortfarande som vänner på utekvällar. Och jag hoppades varje gång att han skulle ångra sig. Säga, okej då, jag ger mig. Vi kör. Varje gång han följde mig hem. Under de där sekunderna innan man går skilda vägar. Väntade jag bara på ett, får jag komma in? Det kom aldrig. Nu är han i en annan relation. Och vi ser inte mycket av varandra längre. Så kommer rösten tillbaka. Han var redo för en relation. Bara inte med dig. Det var dig det var fel på. Han utnyttjade dig. Jag bestämde mig där och då för att sluta tänka på honom helt. Det går väl så där. Jag är fortfarande rädd för honom. Rädd för vad som kommer välla upp när jag ser honom igen. Återfall på återfall har jag insett att man inte kan leva i det förflutna. Livet måste gå vidare. Jag tror inte på the one. Det finns inte en perfekt människa. Det finns bara människor som hakar upp sig och lever i sån misär att de inte ser alla andra fantastiska människor som de är omgivna av. Jag har varit upphakad av fel anledningar. Jag har varit upphakad för att han matade mitt sköra ego. Det finns en trasig högstadieelev inom mig som fortfarande behöver läka innan jag kan vara i en hälsosam relation. Under mitt år på Nordiska fick jag en kortvarig crush på någon från en annan linje. Inget särskilt, men tillräckligt för att haka upp mig på det. Följande är ett utdrag ur en messenger-konversation mellan mig och min mamma. Hur går det? Saknar dig? Det går väl bra. Jag tror jag har en liten crush, vilket är jobbigt. Oj, vem? Han var på festen. Lång med keps. Minns honom inte. Det var så många. Han sjunger väldigt fint. Det är mest jobbigt för att jag inte får ut det ur systemet. Det är inte en stor crush. Det är mest ett slag för min självkänsla. Att jag inte liksom bara kan berätta för honom. Känns på något sätt som att jag går miste av att inte göra det. Även om reaktionen är negativ är det fortfarande en upplevelse att lära av. Det är liksom alltid det jag gör. Jag tänker och personen får aldrig veta något. Om jag var mer uppenbar skulle jag kanske få vara med om de där livserfarenheterna. Och någon gång skulle det kanske kunna leda till något gott. Nå, tror det modet kommer med tiden? Tror jag. Med ex tror jag inte ens att jag hann bli kär. Men det har alltid levt kvar i tankarna och har rakat upp mig på det för att det aldrig fick ett ordentligt slut. Har alltid velat säga något, även när jag inte känt de känslorna just då. Bara för att få ett stopp på tankarna om vad som kunde varit. Det värsta är alltid känslan av tänk om. Det är alltid värre. För den känslan försvinner inte, utan bara molar. Det är som skillnaden mellan att bryta ett ben som läker med tiden och att ha lite huvudvärk resten av ens liv. Men jag tänker att nu är det så kort tid på skolan kvar. Värt en chansning? Jag chansade. Jag förvånade mig själv. Jag har aldrig vågat göra något sånt förr. Det kändes som att hoppa från tian. Ett litet, litet steg. Det är så fruktansvärt lätt men ändå kräver det att man tar kraften där ner från tårna. 8 små, små ord. Hej, kan jag prata med dig en stund? Men jag sa dem. Jag kände mig så fruktansvärt dum och patetisk. Varför gör jag ens det här? Det spelar ingen roll. Vi kommer aldrig se varandra efter veckan är slut. Jag trodde jag skulle pissa på mig. Men jag visste. Tanken. Tänk om. En i raden av alla mina tänk om. Ännu mer ånger. Jag kunde inte leva med ännu ett tänk om. Han sa att han inte var intresserad. Jag visste egentligen redan svaret. Men jag hade fått det. Och allt släppte. Jag kände mig lättare. Jag kunde för en gångs skull släppa taget. Jag har aldrig blivit avvisad av någon förut. Men jag har också aldrig frågat chans på någon förr. Det kändes inte hemskt och pinsamt som jag trodde. Det kändes bara skönt. Det fick mig att undra vilka bördor som kunde lättas i framtiden med lite självsäkerhet och ärlighet. Jag fick en smak av verkligheten. Av livet. Och det var befriande. Att leva riskfritt är inte att leva. Jag såg fram emot att åka ut på krogen igen. Kanske känna att jag höll på att pissa på mig. Ta ifrån tårna. Och fråga en främling om han vill dansa. Det verkar inte som om jag helt vet hur man blir kär. Inte på rätt sätt. Det är väl något knas med mig. Eller så är jag bara feg. Man vet aldrig hur det undermedvetna fungerar. Kärlek är ju fruktansvärt mentalt. Kanske är jag rädd för att någon ska se mig på riktigt och bli avskräckt. Den bilden som jag så många år efter högstadiet fortfarande har av mig själv. Jag är kanske inte lika självkritisk som jag var då. Men en grundläggande osäkerhet har alltid legat kvar. Osäker på om jag duger. Osäker på om någon kan acceptera mig som jag är. Jag vågar inte klä mig som jag vill. Jag vågar inte säga det jag vill. Och jag vågar fortfarande inte öppna upp så som jag vill. En paradox. En del av mig vill bli älskad, men en annan vill inte visa sig svag och blottad. Som skådespelare tror jag det också har inverkan. Kanske är det sant, det min lärare sa om att jag inte vet hur man tappar kontrollen. Sekunden jag visar mig svag, blottad, visar att jag tappat kontrollen. Kommer någon skratta och peka? Titta, där är Klara. Vem tror hon att hon är? Så patetiskt. Men jag har ju redan sagt åt mig själv att jag ska leva med mer risk. Så kanske det är något att arbeta med. Det skulle inte bara öppna möjligheter inom teatervärlden och kärlekslivet. Kanske skulle det också göra mig hel. Laga vad det nu är som gått sönder. Och spränga bort murarna. Allt som står i vägen. Äntligen få vara fri. Jag kommer inte ihåg mycket från mitt utvärderingssamtal med min klasslärare på nordiska. Jag har en tendens att låta saker gå in genom ena örat och ut genom andra. Även när jag aktivt fokuserar. Och denna gång var jag så fokuserad på att ta in det han sa att jag glömde fokusera på det han faktiskt sa. Jag hade väntat hela året på den här stunden. Väntat på att få veta hur jag kan utvecklas som skådis. The moment of truth. Jag fick lite konstruktiv kritik, som jag senare skrev upp i mina notes för att inte glömma. När mötet var slut och han var på väg att ställa sig upp kom jag på en fråga jag inte ställt än. Vad är det jag gjort bra i år? Vad gillar du med mig som skådespelare? Kanske var det för att få en liten ego-boost. Men kanske var det också genuint. Han funderade en stund och svarade: du är väldigt modig.
Va?
Jag? Den fegaste jag känner. Jag vågar inte gå till postkontoret. Jag vågar inte berätta hur jag känner. Jag vågar inte släppa kontrollen, släppa mitt ego. Hur kunde jag vara modig? Men modig tyckte han jag var. Det har väckt något inom mig. Kanske är det självinsikt. Kanske är det drivkraft. Men jag har bestämt mig. Oavsett om han hade rätt eller fel. Jag vill inte leva mitt liv i rädsla. Jag vill inte vara rädd för att bestiga berg tills jag nått toppen. Jag vill inte vara rädd för kärlek. Jag vill inte vara rädd för att leva livet fullt ut. Något måste förändras. Jag måste inte bli en bättre skådespelare. Och jag måste inte dejta och hitta en pojkvän. Allt jag måste är att våga. Våga leva fullt ut. Ta risker. Och det är precis vad jag tänker göra. Jag ska ut i världen och möta nya människor, nya upplevelser och förhoppningsvis skådespela. Bort från Åland och tryggheten. Bort från hämningarna. Jag är fylld av upprymdhet inför framtiden. Fylld av hopp. Förhoppningsvis kommer mitt påstådda mod bära mig mot nya äventyr. Nästa år säger jag farväl till dig, Åland. Men känn ingen skam. Jag kan vara säker i din famn. Och du kan alltid föra mig i hamn. Nu lämnar jag dig, kära lyssnare, till tonen av en av mina kära vänner Lukas Lands låt. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands radio med mig, Klara Karlsson. Thank you.